Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
God morgon. Välkomna till dagens sändning i Radio Nola Skogs. Idag är det jag, Åsa Bodén, som sitter i studion och i kontrollrummet finns som vanligt Erik Bergström. November, en underskattad månad, är rubriken för dagens program. När jag har berättat för min omgivning att jag tänker prata om november så har reaktionerna varit så gott som samstämda. November kan vi vara utan, har det låtit. Men jag tycker inte det. Tänk att vara november och ingen tycker om en. Ja, det skulle vara jag då. Fast egentligen kan man ju säga som Nalle Puh när han frågar Nasse. Vilken dag är det? Det är idag, svarar Nasse. Vilken tur, säger Nalle Puh. Det är min favoritdag. Nu lyssnar vi på sista satsen ur Hösten utav Vivaldi. Jag tycker man riktigt kan känna och höra höstlöven som faller. Det var sista satsen ur Hösten av Vivaldi. November är för mig den mest kravlösa månaden på året. Under vintermånaderna vill vi ha snö, sol och skidåkning. På våren vill vi uppleva naturen som spirar och njuta av vårsolen och ljuset. På sommaren förväntar vi oss soliga dagar och ljumma badtemperaturen. På hösten ska skogen vara full av bär och svamp och vi gnor runt för att fylla förråden. Men på november har vi inga förväntningar eller krav. Då är naturen avskalad och tänk, jag kan ibland tycka att det är väldigt vackert. Det finns en ro och en stillhet och ett stänk av vemod. Ett av mina finaste novemberminnen upplevde jag på Ölands allvar. Det var nästan en magisk avskalad skönhet men dramatisk på sitt sätt. Bo Kaspers kanske uttrycker det som många känner i november. Kanske just här uppe i det vemodsfyllda granskogsbältet. Eller om man säger det granskogsfyllda vemodsbältet. Av någon outgrundlig anledning tänker jag alltid på Modo när jag hör den låten. Det var Håll ut, vi klarar det med Bo Kaspers orkester. Det har ju alldeles nyss varit novemberlov för alla skolbarn. Fast numera heter det läslov. Och ännu längre tillbaka i tiden hette lovet potatislov. Då skulle alla hjälpas åt att ta upp årets potatisskörd och ladorna skulle vara fyllda. November var en månad i det gamla bondesamhället då man ägnade sig åt sysslor inomhus så att säga. Man samlades i gårdarna och det handarbetades, stoppades och lagades och snickrades och reparerades. Och man umgicks kring brasans sken. Det var nog en wonderful world som vi ska lyssna på nu med Sam Cooke.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that
you love me too. What a wonderful world this would be.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know
what it one is two.
And if this one could be with you,
what a wonderful world this would be.
Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about
history.
Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History. Biology.
La ta 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 ta.
Science book. French I took.
Yeah. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Ja, en wonderful world med Sam Cooke. Det är kanske lätt att i november känna ett stänk av vemod. Visst, november kan vara grå och när vi lagt om till normaltid kommer kvällsmörkret tidigare. Jag inledde med att säga att november för mig är kravlöst. Och när solen skiner, då är det ren bonus. Det är ingenting man förväntar sig i november. Men vemodet kan ju gripa tag av andra orsaker. Till exempel hos grabben som ska lämna Nyland för att vidga sina vyer i bröstet hjärta.
Jag ska lämna Nyland. Jag ska flytta härifrån. Jag ska vidga mina vyer och få en ny horisont. Jag ska lämna Nyland. Inget håller mig kvar. Bara bittra minnen. Nu packar jag och drar. Kanske blir det Bollstabruk. Kanske blir det Bjärtrå. Kanske blir det Klockestrand. Eller Styrnäs eller Lo. Kanske blir det Bollstabruk. Kanske blir det Lugnvik. För i Nyland finns bittra minnen kvar. Du var min stora kärlek. Du kallar mig för din. Tills du sa försvinn. Jag trodde aldrig Nyland skulle kännas så trångt. Men nu är du för nära, så jag flyttar ganska långt. Kanske blir det Bollstabruk. Kanske blir det Bjärtrå. likadant i Övik. Men tjej från Mellansel. Men jag vill bo vid älven, så platsen är få. Stockholm, Nice och London, inga options då. Och kanske blir det Bålsta brud, kanske blir det Bjärtrå, kanske blir det Klockestrand eller Styrnäs eller Lo. Kanske blir det Bålsta bruk, kanske blir det Hembrand. Men i Nyland finns bara minnen kvar.
Ja, det var grabben som skulle lämna Nyland för att vidga sina vyer. Det var alltså Nylands järn. Under november infaller ju allhelgonahelgen. Och då har vi som tradition att besöka våra kära på kyrkogården och tända ett ljus. Det är en fin tradition, men inte så gammal i Sverige som man kan tro. Det finns en avhandling som heter Ljusen på gravarna, författad av Mats Renberg. Och i den framkommer att det är en tradition som vi fick från Syd- och Mellaneuropa i och med att invandringen ökade till vårt land på 40- och 50-talet. En annan tradition som vi har anammat är ju Halloween, med allt vad den innebär av spökutklädnad, godis och pumpor med ljus som lyser upp i mörkret. Nu kommer en annan vemodslåt, och det är Elvis som sjunger Moody Blue.
Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Wednesday and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. Just when I think I know her well, her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so I call her my baby.
Det var Elvis och Moody Blue. Och när det gäller traditioner i november så firade vi i vår familj alltid mårtengås. Min farmor Vendela var skånska och hon tog med sig den traditionen från Malmö till Härnösand. Det var alltid svartsoppa och gås på mårtensdagen. Hon var duktig att tillaga hela anrättningen och jag tyckte att det var fantastiskt gott och så härligt att vi alla samlades till den här högtiden. Det fanns bara ett krux. Farmor tyckte bestämt att det skulle serveras spettekaka till efterrätt. Och den specialimporterades, om jag så säger, från Skåne. Alltid lika spännande att se om den skulle hålla ihop under frakten eller ha rasat ihop i smuler. Vi barnbarn hoppades alltid på det sistnämnda eftersom vi samstämt avskydde denna spettekaka. Någonting som vi aldrig berättade för farmor eftersom hon gjorde det för vår skull. Och vi trugade i oss den pliktskyldigast för att inte göra farmor ledsen. Morning of My Life kommer nu med Sally Oldfield.
You run from me.
Det var Morning of My Life med Sally Oldfield. En annan sak med november är det gamla klassiska uttrycket. Det finns inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder. Det vet man faktiskt som hundägare. Det är självklart att det är roligare och härligare att gå ut med hunden när det är skönt väder. Men faktum är att jag kan ibland njuta av att ta på mig sydvästen, regnstället och gummistövlarna och gå en härlig skogspromenad i ösväder. Jag vet inte om min hund Göte njuter av detta så kallade hundväder. Och jag försöker att inte tänka på hur det kommer att se ut i hallen när vi kommit in. Men vi är ju två. It takes two.
A dream come true. Just say two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. One can be alone in a car like an island he's all alone. Two can make it up for any place.
Det var It Takes Two med Marvin Gaye och Kim Weston. Och den spelade jag, för det är självklart man ska är två när man går ut med hundpromenad. Jag tror aldrig jag skulle ha gått ut eller går ut om jag inte hade haft hund i ett riktigt busväder. Så det är bra att ha hunden. Det finns ett annat uttryck som säger, sätt den ner en stund tills brådskan gått över. I november behöver vi inte ha bråttom och känna någon brådska till någonting. Det är för tidigt att börja tänka på julstädning och julstök och julklappar och allt annat som ska göras till jul. Roligt naturligtvis att se fram emot julen, men då har vi också förväntningar och förhoppningar på en vit jul. Nej, som sagt, november är kravlös och utan förväntningar. Och det kanske har kommit fram vid det här laget. Jag tycker om november. Nu lyssnar vi på Tommy Körberg och Månstrålar Klara.
Månstrålar klara glimma, vinden sakta dör, och i den sena timma, ja, mandolinen rör.
kongens galler. En skugga jag skymtar ser, och i gondolen faller en ros till sången ner. Ljus är att drömma, sorg är att glömma. Tonarna strömmar till henne och glimrande stjärna, himmelska tärna, skydda och värna kärlekens
Med dessa månstrålar klara framförda av Tommy Körberg hoppas jag att ni får en fortsatt skön november. Att den första snön kommer snart och att den ligger kvar över jul och nyår. Och själv hoppas jag att snart få spänna på med skidorna. Vi kan ju tänka på den gamla bondepraktikan den 30 november. Om Anders braskar, julen slaskar. Om Anders slaskar, julen braskar. Jag hoppas verkligen att Anders slaskar. Och i väntan på det så lyssnar vi på Vivaldi, Vinter. Jag tycker att jag riktigt hör snön yra. Tack för idag!
Thank you. Thank you. Bedragarna resumé. Karl och Jakob besöker den misstänkte Holger Lestander som inte är hemma. De upptäcker blodfläckar i porten till lagården och en alltför rengjord skottkärra. På Sandslån misstänker basen Wiklund att en av sorteringsarbetarna kan vara den luffare som efterlysts och ringer polisen. Och Hillevi träffar Anders. Bedragarna, avsnitt 11. Anders lossade greppet något om Hillevis hals. Hon flämtade och försökte få ut sanden. Vad tänker du göra? Vad tänkte du göra? Fick hon fram. Lugna ner, sa han. Lugna dig. Han höll henne fortfarande runt halsen. Jag tänkte inte göra någonting. Jag ville få lugn på dig. Du tänkte strypa mig, viskade hon. Du tänkte det. Vad i helvete håller ni på med? Anders ryckte till. Drog Hillevi från stupet och släppte helt taget om hennes hals. Han vände sig om. Mannen var brunklädd, brun kostym och brun jägarhatt. Geväret hade han riktat mot honom. Lite kärleksknabb, sa Anders och försökte skratta. Flytta det! Orden var piskrapp. Bort från henne! Hillevi stod framåtböjd och hostade. Det är ingen fara, sa hon. Hon gick nära den brunklädde. Han hade geväret riktat mot Anders. Han räddade mig från stupet, sa hon. Jag höll på att ramla ner, men han fick tag i mig, som tur var. Mannen glodde misstänksamt på henne. Men ni skrek ju som en vansinnig. Kärleksknabb, sa hon. Hon gick nära Anders och omfamnade honom. Hon kysste honom. Hon överröst honom med kyssar. Ser ni, sa hon, det är ingen fara, inte alls. Mannen hängde geväret över axeln. Ja, då så. Sa han. Det är farligt det där stupet. Jag önskar att någon satte upp en varningsskylt eller något sånt. Eller byggde, förde med en kätting eller någonting. Vet man inte om det så? Det var just det, sa hon. Jag har aldrig varit här förut. Nå, då så, sa mannen. Vi ska gifta oss, sa hon och kröp in i Anders famn på nytt. Han heter Anders Eriksson. Snart blir jag fru Hillevi Eriksson. Ja, nå, då så, sa mannen. Han stod tvekan en stund till, granskade de båda två, men till slut gick han. Hon tog några steg närmare Anders. Om du gör ett nytt försök att ta ihjäl mig och lyckas så vet han vem du är, Anders Eriksson. Han kommer att kunna uppge ett namn. Jag tänkte inte, viskade han. Nu är vi för evigt bundna samman, sa hon. Han svarade inte utan började gå fort. Över berget, längs stigen, över stenfält, den sista lilla biten stig. Hon följde med. Motorcykeln stod där han ställt den. Och nu fanns det också en grön öppen jeep. Taket fladdrade lätt i vinden. Han startade motorcykeln. Hon hoppade upp på bönpallen. Hon höll honom hårt medan de susade tillbaka in mot stan. Han stannade utanför konditoriet på Storgatan. Ströp motorn, klev av och ställde cykeln på stödet. Ska vi fika, sa hon. Han skakade på huvudet. Vi ska inte fika och vi ska inte ses mera. Jag har en fest med. Jag ska gifta mig med henne. Jag tror inte att du ska ha något barn. Jag tänkte inte döda dig. Jag ville bara få tyst på dig. Du var helt vansinnig. Jag ska nog fika, sa hon. Hon stod stilla. Det såg ut som hon studerade skylten. Konditori. Hon öppnade handväskan, stoppade ena handen i den som om hon skulle ta fram pengar och kände knivskaftet. Jag förstår, sa hon till slut. Förlåt, jag vet inte vad som flög i, men det är bra nu. Jag ska ta bussen tillbaka idag till Nyland. Det ska jag. Jag ska inte besvära dig mer. Hon släppte kniven, sträckte ut en hand och klappade honom på huvudet. Det är bra nu. Jag vet att det är huvudet. Tack för den tid som varit. Hans ansikte var ängsligt frågande. Kinderna uppdragna, ögonen kisande. Kan jag lita på det, sa hon. Jag tror att du varit sjuk. Är du frisk nu? Han tog fatt i hennes axlar. Det såg ut som om han skulle skaka om henne på nytt. Hon log mot honom. Det är klart jag är, sa hon. Jag tänkte inte döda dig, sa hon. Jag ville bara... Jag förstår, sa hon. Det är klart jag begriper det. Han släppte henne, kickade igång motorcykeln och sattes upp. Jag önskar dig allt gott, sa han, vred på gasen och for. Hon väntade sig en vinkning. Hon väntade sig att han skulle vända sig om. Men han gjorde inte det. Hon öppnade sin spräckliga väska och höll handen hårt knuten om knivskaftet. Nästa dag dök Baltzar Karlsson upp i rådhuset i sin blankslitna men ändå eleganta kostym, röd halsduk istället för slips och en svajhatt på huvudet. Aldrig hade jag väl kunnat tro att jag frivilligt skulle ta mig till en polisstation, sa han. Det var Karl som tog emot honom. Erik hade följt med teknikerna till Lestanders bostad och själv hade han suttit och tänkt på att han måste skaffa en egen bostad snart. Klara hade träffat den där mannen som hette Per och som mer och mer började se ut som hennes fästman nästan varje kväll senaste tiden. De hade gått på bio och hon hade bjudit honom på mat en kväll också och Karl hade känt sig som en inkräktare. Vi har ju haft det stora nöjet att träffas tidigare, hälsade Baltzar Karlsson. Herr detektiv har besökt mitt enkla käll i avsikt att inhämta en del uppgifter. Men ni hade inte så många, sa Karl. Tyvärr inte, sa Baltzar Karlsson. Blir man bjuden på någonting när man kommer så här med nya uppgifter? Vin kommer väl inte på fråga, eller konjak? Karl placerade honom i Eriks tjänsterum och gick över till receptionen och Elsie och bad henne koka kaffe. Nå, sa han när han återkom till Eriks rum. Vad har ni på hjärtat? Kaffe först, sa Baltzar. Sedan allvar, lite småprat medan vi väntar. Juli har varit fin och augusti också hittills, sa Karl. Inte så illa, sa Baltzar Karlsson. Men bättre kan ni väl. Hur är det i Landsjö? Det var bättre, sa Baltzar, som småprat. Brolin, sa Karl. Säger det namnet är någonting? Brolin, sa Baltzar Karlsson. Inga klockor som ringer. Elsie kom in med en bricka med kaffe och några bullskivor och satte ner på bordet framför dem. Åh, sa Baltzar Karlsson. Hon ska ha tack. Nu kan jag snart prata. Han sörplade i sig en kopp kaffe och slog upp en till. Men åh, sa Karl, vad var det ni ville? Jo, det var i slotten. Det var innan luffan och den där jäkla Bolin försvann. Är han begravd förresten, Bolin? Karl nickade. Det var alltså i början, första eller andra dagen. Vi hade nyss druckit kaffe. Det här var gott förresten, det gäller. Att man inte snålar med bönorna. Hildingssons kona, hon sömkokar hon. Håll er till sak, avbröt Karl. Jo, Bolin skulle dra fram hässjevirke. Någonting kunde han klara av i alla fall. Han tystnade. Ja, förlåt, nu var jag på irrvägar igen. Han tog den sista bullskivan och körde in den i munnen, tuggade frenetiskt innan han fortsatte. Han var lite avsides och det var då han kom. Vem? Ja, jag vet inte vem det var, men det var en man kanske, 35, och han stod där och språkade med Bolin. Det var inte som när vi sitter här och samtalar direkt. Vad menar ni? Ja, det var ett fäktande med händerna. Inte så att han skrek den där mannen, men han var ja förbannad, det kan jag säga. Varför hade ingen sagt det? Såg ni inte honom allihop? Sa Karl. Jag vet inte. Ja, det var ingen som sa något. Han var ju uppe vid skogsbrynet där Hildingsson hade staplat upp hässjevirke, så det är ju möjligt att det var bara jag. Mannen med falkögon. Han log brett. Tyvärr hade den här episoden fallit mig i minnet när ni dök upp hos mig och min familj här förleden. Bra att ni kom ihåg det nu. Ni vet inte vem det var. Jag har aldrig sett honom förut. Hur såg han ut? Såg ni det eller var det för långt ifrån? Signalement. Mannen var vid sitt försvinnande iklädd. Jag älskar att lyssna på efterlysningar i radio. Rak näsa till exempel. Ordinär kroppsbyggnad. Vad säger ni? Förlåt. Han slog ut med händerna. Han var mager. Väldigt mager. Ingen ordinär kroppsbyggnad där inte. Kanske 35-40 år. Hår hade han. Titta på min panna. Han hade tagit av sig hatten och drog bort håret ur pannan. Titta på min panna! Förbrytarutseende, sa föreståndaren på barnhemmet. Typiskt förbrytarutseende. Han hade inte det, den där mannen. Inte låg panna, inte lågt hårfäste. Väldigt högt hårfäste. Karl reste sig nästan ur stolen av iver. Hög panna! Hög som en skollärare, som en professor, sa Baltzar Karlsson. Hur länge stod de där? De bråkade alltså. Ja, den där högpannan var det som bråkade. Den där jävla Bolin var ju så lat att han nog inte idde språka. Han stod där bara och smålog. Kunde ni se att han log? Nej, inte direkt, men kroppshållningen. Kroppshållningen säger en del. Ni till exempel kryper ihop lite som om ni inte vill visa er riktigt. Har jag rätt? Jag vet inte mig när vi skulle prata om, så Karl irriterat. Hur länge? Jag tog inte tid, men kanske 5 minuter. Och ingen annan än ni såg det. Som jag sa, det vet jag inte. Ni behåller fråga dem. Men då får jag tacka, sa Karl. En medborgerlig plikt, sa Balsar Karlsson. Är det han som har gjort det? Högpannan? Det vet vi inte, sa Karl. Han reste sig och insåg att han sträckte upp sig lite. Det är Evert Danielsen, tänkte han. Den bedragne, det är han som gjort det. Karl satt fortfarande kvar på stolen i begrundan över vad han fått höra av Balsar Karlsson när Erik kom tillbaka. De tog med sig hela skottkärran, sa han, medan han hängde av sig rocken och skrapade bort blodet. Tyvärr tror jag att det är kattblod. Olle Standes, sa Karl, fortfarande borta. Han är väl den huvudmisstänkt i varje fall. Eller så är det så att han ligger död där inne och det är hon som gjort det, hushållerskan. Det är väl ingen som pekar på det hus. Husransakan? Vi har för lite på fötterna. Vi kanske till och med kan eliminera båda två från utredningen, sa Karl. Jaha, har du löst det hela? Nej, men jag har haft besök, sa Karl och berättade om Balsar Karlssons visit i rådhuset. De valde taxi den här gången också och fick som vanligt den överviktige chauffören Emanuel Svedberg och brummade under tystnad ut ur staden mot Arnäs i ett lätt regn. De stannade vid affären och överenskom om hämtning efter 2 timmar. Affärsdörren var stängd, men i fönstret skymtade några nyfikna ansikten. Man har sett oss, sa Erik. Här ser man allt, sa Karl. Utom det vi skulle ha nytta av, sa Erik. Med uppfällda kragar gick de mot Danielssons gård. Gårdsplanen såg ännu dystrare ut idag i det trista vädret. Sparkstöttingen hade placerats på medarna nu som om någon tänkt ta sig en sparktur. Ett bilsäte var utslängt på gården. Dörren var stängd, men det kom ett svar när de knackade. I köket satt hela familjen runt bordet som i dämpad vänta. Barnen med stora blanka ögon, evigt stilla. Det var bara ena ögat som ryckte och hon, det näpna ansiktet, hårmanen välkammad. Det är evigt vi skulle vilja prata med, sa Karl. Margareta reste sig. Vi går upp på vinden, sa hon. Hon gick mot mannen, strök honom snabbt över kinden och kastade en sorgsen blick på Erik. Barnen följde henne ut ur rummet. Dörren slogs igen. Evert satt kvar. Inga häftiga, ryckiga rörelser. Bara ögat som slog som i takt. Det var jag som var här, sa Karl. Vi pratade om Nils Bolin och mordet. Det här är min far, han nickade mot Erik. Vi har lagt det bakom oss, sa Evert Danielsson. Alltihopa. Vadå, sa Karl? Vad har ni lagt bakom er? Alltihopa, sa Evert Danielsson. Vi har börjat om sen ni var här. Karl tittade på Erik som ryckte lätt på axlarna. Ni talade gåtor, sa Erik. Sedan ni var här. Han nickade mot Karl. Har vi pratat, Margareta och jag? Hon visste inte att jag visste. Nu vet hon att jag visste. Vadå? Det var Karl igen. Om det där med Nils Bolin, sa Evert Danielsson. Att hon och han hade haft ihop det. Inte ihop! Han höjde rösten. Ögat ryckte ännu mer. En gång, bara en enda gång. Ni visste om det, sa Karl. Evert Danielsson nickade. Hur visste ni det? Det stann där, det var han som sa det. När då? Men det vet jag, i juli någon gång. Var det då ni sökte upp Bolin på Hildingssons lägda? Ögat blev stilla. Munnen öppnades i förvåning. Hur visste ni det? Strunt i det, sa Erik. Vi vet. Varför sökte ni upp honom, sa Karl. Evert Danielsson satt fortfarande alldeles stilla. Det ryckigt nervösa, det hackiga talet. Allt var borta. Jag sa åt honom att han skulle ge fan i min fru, det sa jag. Och vad sa han då? Han skrattade åt mig. Han kröp ihop och vände blicken neråt. Så satt han länge. Erik och Karl sa ingenting. Jag är glad att han är död. Han förtjänade det. När han skrattade, vad tänkte ni då, sa Karl. Evert Danielsson lyfte blicken. Ögat slog och slog. Jag hade kunnat döda honom. Men ni gjorde inte det då, sa Erik. Men senare, sa Karl. Någon vecka senare. Varför dödade ni honom på Hildingssons loge, sa Erik. Vad använde ni, sa Karl. Varför högg ni högaffeln i nacken på honom? Ögat var stilla. Munnen något öppnad. Några droppar svett rann ner för den höga pannan. Jag förstår, sa han till slut. Jag kan förstå. Vadå, sa Karl. Gåtor, gåtor. att ni tror att det var jag som gjorde det, men det var inte det. Jag ville det, jag hade kunnat göra det där på lägdan. Hade jag haft ett vapen då så vet jag inte, men det var inte jag. Han lyfte sina händer och skärskådade dem som om han ville upptäcka något särskilt med dem. Jag sa inte åt henne att jag visste om det, inte förrän igår. Jag var rädd att hon skulle tro som ni, men hon gjorde inte det. Hon trodde på mig. Han reste sig stilla och värdigt. Vi har börjat om. Vi har lagt det bakom oss. Han gick till fönstret och tittade ut. Jag ska städa upp här, sa han. Erik och Karl sa ingenting. De hade inga att säga. De hade ställt sina frågor. De hade inte fått svar på dem, men de hade fått andra svar. Karl tittade på Erik med rynkade ögonbryn. Han nickade. Då så sa han, vi får tacka. Tror ni mig? Erik nickade igen. För nu, tänkte Karl. Vi har börjat om, sa Evert Danielsson en gång till. Vi har lagt det bakom oss. Bra, sa Karl. Hälsa hustrun, sa Erik. De fick vänta på Emanuel Svedberg. Samtalet med Evert Danielsson hade gått fortare än de beräknat. De blev kvar utanför affären och fick misstänksamma blickar och folk på väg in och ut. En pojke, kanske handlarens son, tänkte Karl. Kastade pil på radionbilden. De fick vänta en halvtimme och de hade ett samtalsämne, ett namn. Det var Lestander. Han dyker upp i alla sammanhang i den här historien, sa Erik. Varför berättade han om Margareta Danielssons felsteg för hennes man? Jag tror det har med Sirpa att göra, sa Erik. Lestander ville ju ha henne för sig själv. Kanske han ville få Evert Danielsson att göra sig av med Bolin. Istället för att göra det själv, Erik ryckte lätt på axlarna. Men att Margareta Danielsson ljög med rätt upp i ansiktet. Hon förnekade bestämt att hon haft ihop det med Bolin. Det var vi som fick fart på Danielsson, sa Karl. Det var vi som fick dem att prata. Alltid något, sa Erik. När bilen kom rullande hade de bestämt vart de skulle åka. Jag trodde att ni skulle finka någon, sa Emanuel Svedberg. Det trodde ni, sa Erik. Ni ska inte tro så mycket. Lestanders torp låg lika öde som förra gången de var där. De skickade iväg chauffören på en egen liten biltur. Dörren till huset var låst. De gick ner till lagården och låste upp hänglåset. Allt såg ut som förra gången, förutom skottkärran som flyttats för att undersökas. Inga kor, ingen häst i bos och stall och ingen Lestander. De återvände till det tillbommade boningshuset. En fet katt strök sig mot Karl och ville in i huset. De gick runt och på baksidan var ett fönster något öppnat och fäst i två hakar. Karl hittade en pinne och med den lirkade han upp fönsterkrokarna och kunde slå upp fönstret och häva sig in under rullgardinen. Jag väntar här, sa Erik. Det finns en trappa i hallen och ett rum på vinden också. Till höger finns en strömbrytare. Karl hamnade i en mörk kammare. Han drog upp rullgardinen. Rummet var litet med en stor bäddad säng med ett brunt överkast. Och vid sidan om sängen ett vitmålat nattduksbord. En dörr från kammaren ledde till köket som såg städat ut. Ingen mat framme. Ingen disk på bänken. Matbordet avtorkat. Slaskhinken tömd. Den andra dörren i kammaren gick till salen. Det syntes genast att den inte användes ofta. Mitt på golvet ett stort matsalsbord med tunga stolar. Längst bak två fåtöljer täckta med vita lakan. Mellan dem ett mindre bord med en tömd askkopp, en böjd pipa och några tidningar. På ena vägen en förgylld spegel med utsirat spegelbord. På den andra en enda tavla, en stor målning föreställande ett fartyg i storm. Under den en hög byrå med fem lådor som innehöll kläder. Det var i hallen och på den inglasade bron man kunde se oredan. Till höger i hallen en dörr till ett minimalt rum med bara en smal säng med en tom hylla ovanför. Sirpas rum, tänkte Karl. Han gick upp för den smala trappan och fann strömbrytaren. På den oinredda vinden en stapel bräder, en stor koffert som visade sig vara tom, två hinkar, en gammal cykel och två bilbatterier. Det lilla inredda rummet var tomt. Ingen Lestander, död eller levande, fanns i huset. Karl gick tillbaka till det som nog var salen och började bläddra in av de tidningar som låg på rökbordet med inget av intresse. Han lyfte på de andra och såg att alla var såningsmannen, men han upptäckte också ett papper under högen på vilket någon, förmodligen Hildingsson, plitat ner. Hushållerska sökes till rök- och spritfri hemansägare med lantliga intressen. Barn, inget hinder. Du får gärna vara ung. Svar till välmående lantman. Karl vände på pappret. Fem namn var skrivna där. Hildingsson, Vidén, Karlsson, Flodin och Gundersen. Ett av namnen var överstruket.